Tack för det. Jag sa igår när vi åkte hem att när man är ute så här på en bibelvecka, så det första man lägger märke till när man kommer in i en kyrka, vet du vad det är? Det är atmosfären. Ja. Det känns liksom på en gång. Man känner om man kan komma in i en kyrka, det är kallt som ett kylskåp och det är dött som i en öken och det är så här, va? Och så kan man komma in i en annan plats och man bara känner liksom att det är bara en godhet och en ljuvlighet. Och ni har någonting här som är kanske den största, viktigaste förutsättningen för att vinna folk för Gud. Att bara sitta här och njuta av att Gud är här. Alltså så är det inte överallt idag. Det är det inte. Jag har blivit uppmanad att idag få stanna inför det här med Israel och Jesu tillkommelse, och det ska jag gärna göra. Så vi ska idag stanna inför Matteus, det 24 kapitlet. Det är i slutet av Jesu vandring här på jorden. Han har gått 3 år med sina lärjungar. Han har gjort tecken under, han har manifesterat Guds rike där han har gått fram. Och så kommer de så småningom fram till det 24 kapitlet i Oljeberget. De har kommit fram till Oljeberget, och då står det så i den 3:e versen i Jesu namn. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, så gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och på den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Amen. Herre, jag ber att du med din heliga ande ville förklara för oss vad du menade med det där lilla uttrycket, Herre. Jag ber att du kommer till oss, Herre, personligen var och en. Att du kommer åt våra tankebanor, Herre, det som vi bär inom oss. Och jag ber att det som du nu sa till lärjungarna, att du skulle få säga det till oss, Herre. Inte för att skrämma, men för att vi också ska kunna lyfta våra huvuden upp mitt i ett mörker och svårigheter och oro. Jag ber dig om detta i Jesu namn. Amen. Vad blir tecknet på Jesu återkomst? Det var den fråga som lärjungarna de gick med när de vandrade tillsammans med Herren. Och nu har man kommit fram till Oljeberget, man är inför påsken och snart har Jesu vandring gjort sitt. Och jag vill bara du ska lägga märke till att när Jesus han talar om vilka tecken som finns i samband med Jesu återkomst, så börjar han inte att tala om krig eller jordbävningar eller oro eller upplopp bland folken, utan Jesus han börjar med det här: se till att ingen bedrar dig. För Jesus var detta det viktigaste. Se till att ingen bedrar dig. När vi fortsätter att läsa i vår bibel och vi kommer in i breven, uppenbarelseboken, då ska vi nämligen förnimma det här, vet du, att när det nalkas slutet, när antikrist stiger fram och när skökan är en verklighet, när den falske profeten träder fram, så kommer han liksom inte bara sådär, utan det kommer att stiga sakta men säkert. Sakta men säkert. Först kommer antikrists ande, sen kommer antikrist. Först kommer laglöshetens ande, sen kommer laglöshetens människa. Så att det är inte så här att ena dagen så är det frid och ro, nästa dag så står antikrist mitt i världen. Det kommer inte vara på det sättet, utan det kommer vara stigande. Och därför vill jag säga på en enda gång så här: ingen lögn är så förrädisk som den som ligger närmast sanningen. Ingen lögn är så förrädisk som den som ligger närmast sanningen. Och jag känner, jag vill säga det till mig själv, därför att har vi varit med i kristna sammanhang och vi kanske till och med är medlem i en församling, så har vi ibland en väldigt toleransförmåga, vi kristna. Alltså vi kan godkänna om det är 80% sant och så är det resten är tokigheter. Eller vi kan till och med hålla med om att det är 90% sant och så hör vi inte det där sista, men det är det där sista som är det allvarliga. Ingen lögn är så förrädisk som är liten och ligger närmare sanningen. Det var så Satan fällde Adam och Eva i paradiset. Han kommer inte som en lögnare, fast han är lögnens fader. Det mesta det var sant, det var trovärdigt, och Adam trodde på honom, Eva trodde på honom, men det slutade med ett totalt haveri. Och det är samma sak, säger nu Jesus i tidens avslutning, när han sitter där med lärjungarna. Då säger han, se till att ingen bedrar dig. Se till att ingen bedrar dig. Så idag skulle jag vilja börja med att tala teologi. För det är på det området det kommer att börja. Ni vet att ibland så har vi skymfat det här med att vara teolog, och folk säger, jag är ingen teolog, och så är det liksom lite skamligt. Och så. Det finaste man kan vara på jorden, vet du vad det är? Det är att vara teolog. Det är det finaste vi kan vara. Teolog, det betyder teo, det är det grekiska namnet för Gud. Och logo, det är det grekiska namnet för kunskap. Så en teolog, det är alltså en som har kunskap om Gud. Och det var det som Paulus, han säger, att när jag fick kunskapen om Jesus Kristus så förlorade allt annat sitt värde. Så jag vill att, är vi läsare, är vi medlemmar i ett församling, så ska vi vara teologer, vi ska ha kunskap om Gud. Så att när det börjar de här strömningarna, då ska vi känna igen det. Och nu vill jag ta 5 stycken testpunkter. Bara för att se, har det hänt någonting i samhället under de sista 10 åren? Låt oss ta ett spann på 10 år. Har det hänt någonting i samhället, i kristenheten, under 10 år? Och så tar jag 5 stycken punkter. Den första, förlåt, det blir bara 4. Den första, det är synen på den här boken, Bibeln. Har det hänt någonting under 10 år? När det gäller synen på Bibeln som Guds ord. 2000 fick vi en ny bibelöversättning i Sverige. Och vi är tacksamma. Alltså vi är så privilegierade i Sverige så det är alldeles otroligt. Vi har ju många bibelöversättningar som vi kan använda sida vid sida. Inte sant? Jag tror hemma när jag sitter och förbereder så har jag 10 bibelöversättningar som jag kan få läsa och studera och jämföra och så vidare och så vidare. 2000 fick vi en ny bibelöversättning. Det var den första bibelöversättning i Sverige där man har tagit bort någonting i inledningen på försättsbladet. Och det är att man har tagit bort den heliga skrift. Så har du Bibel 2000 så står det bara Bibel. Men i alla andra bibelöversättningar, också i den jag använder, folkbibeln, så står det Bibeln eller den heliga skrift. Och det kan man tycka är en liten bagatell. Men ingen lögn är så förrädig som den som ligger närmare sanningen. Därför när man undersöker varför står det på det sättet, är det bara liksom att de har glömt eller de har hoppat över det, så visar det sig att det är något mycket, mycket allvarligt som ligger bakom. Där de som översatte Bibeln 2000 säger så här, det är för oss ingen helig skrift utan det är ett statligt översättningsarbete. Gud använder den Bibeln så det betvivlar vi inte ett ögonblick. Gud, han kan använda precis vad som helst. Men det är ändå en sån här markering, det håller på att hända någonting. Inte bara i det att vi fick en ny Bibel som inte längre kallas den heliga skrift, utan som visar sig i våra teologiska skolor. Oavsett om det är frikyrka eller om det är kyrkan eller vad det än är, så är det synen på Bibeln så som Guds heliga ord. Därför studerar man inte särskilt mycket Bibeln idag på våra teologiska utbildningsanstalter. Oavsett om det är pingströrelsen eller EFK eller vad det är för någonting. Utan man studerar böcker om Bibeln. Det händer någonting, vet du. Det händer någonting. Och de här förkunnarna som håller på i 4-5 år studerar böcker om Bibeln går sen ut som förkunnare och man undrar, vad har de med sig för någonting? Så de har med sig misstänkliggörande, ifrågasättande och man desikerar bibelordet. Men alltså vår kallelse och vår lidelse, det är ju att läsa Guds ord och beröras utav det. Inte sant? Alltså det enda som har framgång och där Gud bekänner sig till det, det är att Guds ord har framgång. Vi håller inte på med något annat. Fundera lite på det. Det andra inom en 10-årsperiod som bara kan titta på, det är synen på Jesus Kristus som Guds son. Fundera lite på vad är det som har hänt inom 10 år. Vi som tror och hävdar att Jesus Kristus är Guds son, vi är inte i majoritet idag. Vi är en minskande minoritet. När jag lämnade mitt medlemskap i Svenska kyrkan så var den här en av de där frågorna. I många, många samtal med min biskop. Och det började egentligen med att han började skriva tidningsartiklar och böcker om detta med Jesus. Och nu, jag lägger ingen sån värdering på honom, för han är inte unik på något sätt. Utan det är en syn som bara griper omkring sig allt mer och mer och långt in i kristenheten. Så vi kom in och samtalade om Jesus och som Kristus, Guds son. Och jag bara ber dig, lägg märke till den frågan och ha den med när du lyssnar idag i debatten. För de är väldigt få idag som hävdar att Jesus är Guds son. Man talar om Jesus. Man talar mindre om Jesus Kristus. Och man talar allra minst om Jesus och som Guds son. Så min biskop, han säger så här: jag tror att Josef är far till Jesus. De var ute och vänstra en natt och så blev Jesus till. Det var hans fulla övertygelse. Och han representerar säkert majoriteten idag. Ja, men sa jag, om Josef är far till Jesus, ja, då kunde ju Jesus ha dött på korset. Inte sant? Men han kunde inte ha uppstått igen. Det är en omöjlighet. Så vad gör du med uppståndelsen? Och då säger han så, som representant för en av våra största kyrkor: det är inte längre viktigt för oss. Men sa jag, Paulus, är det livsviktigt för? Nej, men idag tolkar vi Jesu uppståndelse symboliskt. Vi tolkar det symboliskt. Det är en gammal villolära som har följt med i 2000 år och som har blommat upp på nytt igen. Men alltså, om vi inte får ha Jesus Kristus som Guds son, pinad under Pontius Pilatus, nederstigen i dödsriket, uppstånden igen på tredje dagen, då har vi ingen nytta att samlas. Vi skulle aldrig kunna få erfara Jesu uppståndelses kraft om inte han själv har uppstått. Men för Paulus var detta viktigt. Det var att han dog för våra synders skull, men han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Och jag vill lära känna det här. Så vi har inte en Jesus som dog och blev begraven och bortförd, utan vi har en Jesus Kristus som bevisade sig, och Petrus på pingstdagen, han bevisades vara Guds son. Jag bara har med frågan lite grann. Den tredje saken, det är synen på Gud. Alltså idag, du får nästan lyssna på vem som helst, så är det helt allmänt att man säger så här: det finns bara en enda Gud. Det säger Bibeln också. Ja visst. Så där är vi eniga. Finns bara en enda Gud. Men så kommer nästa: om du kallar honom för Buddha eller Allah eller Javé eller Jesus, det är helt betydelselöst. Därför det finns ju bara en enda Gud. Därför kunde man ha det här stora mötet nere i Lunds domkyrka, när Dalai Lama som representant för buddhisterna, när imamen för islam och när biskopen för Svenska kyrkan hade bönemöte tillsammans, och man bad, för man ber ju till samma Gud. Och det resulterar i synen när det gäller vårt missionsarbete. När man säger så här idag: den största skymf svenskarna har utsatt Afrika för, det är att åka dit ner med evangeliet och försöka få dem att tro att det är någon skillnad på kristen tro och naturreligionerna, där man tillber stenar och stubbar och så vidare och så vidare. Jag har varit präst inom EFS i nästan hela mitt liv, och idag känner jag en stolthet. Jag måste säga det. Därför den här frågan har varit så viktig. Och vi har fått vara med och skicka ut missionärer över hela världen. Vi var med i den stora väckelsen nere i Etiopien och Tanzania. Men den här frågan har resulterat i att EFS känner att vi kan inte längre vara kvar i det här. Vi delar inte den missionssynen där allting liksom är samma sak. Och så bryter man och så går man en egen väg och säger: vi tror att det finns en enda Gud, men hans namn är klart i Bibeln vem han är. Och vi tror inte att det är samma som Buddha eller Allah eller någon annan. Vi tror att hans namn är Javé och att hans son heter Jesus Kristus, som har kommit i världen för att frälsa syndare.
Amen.
Det fjärde, det är synen på ekumenik. Alltså idag om man ska vara inne och vara med så ska man vara ekumenisk. Jag är inte det. Jag är ingen ekumen. Så har jag sagt det och därför kanske grusat och förstört för vissa. Men jag är inte det. Nej. Ja. Därför att om ni tittar på ekumeniken idag så som den har vuxit fram i Sverige, så finns det en slogan för ekumeniken. Och den lyder så här. Det hämtat ifrån Johannes 17, där Jesu överste prästerliga förbund. Och där ber han så här: Fader, jag vill att de alla ska vara ett, så att världen ska tro att du har sänt mig. Känner ni igen det? Alltså det är själva mantrat. Jag vill att de alla ska vara ett, så att världen ska tro att du har sänt mig. Problemet är att det står inte så där. Men man säger att det står så. Och hur står det då? Ja, vi kan slå upp och läsa det. Johannes 17 kapitel. Jesu överste prästerliga förbön. Tjugoförsta versen. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, far, är i mig och jag är i dig, så ska de vara i oss för att världen ska tro. Och du vet, då blir det ett innehåll. Det blir liksom inte bara det här att vi slår ihop påsarna eller vi samlas tillsammans, vilka som helst. Utan Herren säger, det finns inte en ekumenik, men det finns en andlig gemenskap. Där vi är i fadern och där fadern är i oss. Därför det är där vittnesbördet ligger. Så att bara det här att vi är tillsammans, det utgör inget vittnesbörd. Det är egentligen bara problem, tycker jag. Det är min syn på det. Vi har lika olika åsikter och olika traditioner. Men när vi får erfara en andens gemenskap, vet du, då smälter vi samman. Då finns det en fridens band i det hela. Och då lär vi känna Herren Jesus och då lär vi känna Gud i himlen. Och vi är i honom och han är i oss. Och så har vi den här gemenskapen tillsammans. Det är inte ekumenik, men Paulus kallar det för bevara andens enhet genom fridens band. Lägg bara märke till lite vad som händer. Eller för att ta ett par andra områden. Det som händer i Sverige idag, och utan att lägga värderingar i det, utan bara notera vad det är som händer, så har vi idag den största religiösa gruppen idag. Det är inte pingstvänner. Det borde det vara, men det är det inte. Vet du vilka det är? Det är muslimerna. Och vi lägger ingen värdering om det är bra eller dåligt eller någonting sådär, men de är ungefär 500 000 människor i Sverige idag. Och lägg märke till vilken respekt de har i Sverige. Alltså Gud nåde den som ifrågasätter vad de håller på med. Massmedia, journalister, alltså alla har liksom respekt för de där bönetimmarna där de faller ner och ber. Och skulle man ha någon avvikande åsikt, då är man islamofob. Då har man en fobi. Då är man rädd för någonting. Men man kan sätta blåslampan på när Guds folk samlas. Man kan driva med Guds folk. Man kan göra löja och bönemöte i en pingkyrka eller i en vilken kyrka som helst. Men man gör det aldrig med muslimer. Aldrig. Lägg märke till det. Alltså det är en tendens i vårt samhälle. Och det andra som händer, som är alltså den näst största samlingen i vårt land, det är fortfarande inte pingstvänner, utan den katolska kyrkan. Och den är intressant så tillvida att det håller på att hända någonting i den övriga kristenheten i förhållande till den katolska kyrkan. Och vi lägger ingen värdering, vi bara ser vad som håller på att hända. Jag tycker det är så intressant så jag håller på att läsa katolsk teologi för att ta reda på vad står de för någonting. Därför att alla våra förespråkare idag, alltifrån Ulf Ekman och Pelle och allt vad de heter, de säger så här: vi lägger teologin åt sidan nu och så skapar vi vänskapsband och så ser vi var vi hamnar. Alltså för mig är det en fullständigt oförklarlig inställning. Vi lägger teologin åt sidan. Det är nämligen så här att katolska kyrkan, de har en skriven teologi och den kan inte ändras. Det är en omöjlighet. Till skillnad från pingstkyrkan eller pingströrelsen som inte har någon skriven teologi. Så ni kan ju ha en här i Bollstabruk och kommer jag till Göteborg så ser de på saker och ting på ett annat sätt. Och i Övik så kör vi vår egen lilla stil där nere, vet du. Och så är det ju. Det var ju liksom Levi Peter och Stora. Vi ska inte skriva ner någonting utan vi ska bara låta det finnas en stor andlig öppenhet. Men vad lär då katolska kyrkan? Får jag ta ett par, tre stycken exempel bara. Vad lär de i sin teologi om nåden? Och då kan du gå hem och läsa om det om du vill. Men de säger så här: man får ett mått av nåd i dopet. Det måttet av nåd man får i dopet, det kan man förtjäna mer utav. Eller kan man förlora det? Och när jag läser det här, då känner jag så här: vad lär Bibeln? Jo, Bibeln säger så här: jag har fått tillträde till nåden. Inte ett mått av den. Nej, jag har fått tillträde till den. Den är så hög som himlen över jorden. Den är så väldig över oss var och en. Jag har inte fått ett mått, och jag kan definitivt inte förtjäna någonting mer utav nåd. Definitivt inte. Utan jag har fått tillträde till den. För jag tar ett annat område, nämligen rättfärdiggörelsen. Som är ju kanske det viktigaste begreppet för kristenheten, för Paulus. Och då säger man så här, att också det här i dopet, så när du döps så får du en liten grund av rättfärdighet. Och den där grunden, den kan du då genom goda gärningar se till att den vidgas och blir större. Men om du misslyckas och gör syndiga handlingar, så liksom minskar den där plattformen utav rättfärdighet. Och jag bara frågar: vad lär Bibeln? Ja, Bibeln lär mig inte att jag har fått ett mått utav rättfärdighet eller en liten grund, utan min Bibel lär mig att Jesus Kristus är min rättfärdighet. Och jag har inte fått en liten del utav det, utan han är min rättfärdighet. Han är alltihopa, vet du, till 100%. Och vi har blivit rättfärdiggjorda av tro genom Jesus Kristus alena. Ja, så där lär de, så det är inte här att vi står och baktalar och illa talar om dem. Men de skulle aldrig kunna sjunga med i den sång vi sjöng här. Därför att en katolik, även den gode Arborelius, biskopen här i Sverige, de säger så här: man kan aldrig någonsin få frälsningsvisshet. Aldrig. Därför att man vet ju inte om man har förbrukat Guds nåd. Eller om man har gjort någonting som har gjort att grunden för rättfärdighet har krympt ihop. Så det vet man inte förrän det att man är på andra sidan döden. Och då ställer sig Guds folk trotsigt upp och säger: saliga visshet. För vi har ju frälsningsvisshet, inte sant? Alltså jag har en visshet i mitt hjärta. Och nu talar vi inte illa om dem, utan så här, det här lär man ut. Och de här vännerna vi möter, alltså jag tror det finns kristet folk, och Gud rör vid katolska kyrkan. Det finns karismatiska väckelser i katolska kyrkan, så det är inte det. Men deras teologi har jag ju väldigt svårt att kunna svälja. Jag vill ha den här vissheten. Jag vill känna att jag har kommit in i Guds nåd. Och jag vill predika Guds nåd. Och jag vill känna det här att jag har en gemenskap med Gud som gäller. Vi skulle kunna ta ett område till, jag bara nämner det, nämligen hela det etiska området. När det gäller sexuella relationer. Det var intressant att se vad som har hänt inom 10 år. Alltså när de homosexuella första gången trädde fram och sa så här: vi skulle vilja ha kyrkans välsignelse i våra relationer. Då sa de samtidigt så här: vi kommer aldrig att kräva att vi ska bli vigda. Vi kommer aldrig att kräva att vi ska få ha barn på något sätt. Ungefär 10 år sedan. Det har hänt någonting på vägen. Och man har drivit kyrkan till att ställa upp på nästan vad som helst idag. Jag läste om nye biskopen i Göteborg. Han invigdes ju för någon vecka sedan. Det var en artikel om honom i tidningen. Och det är ju märkligt alltså att när en kyrkoherde eller en biskop ska intervjuas i sin nya tjänst, så frågar man honom inte om han tror att Jesus är Guds son. Utan det var bara en enda fråga i hela artikeln. Och det är frågan: kan du sammanviga homosexuella? Alltså det är den viktigaste av alla viktiga frågor idag. Jag bara säger, det har hänt någonting på vägen. Man blir inte antagen till prästutbildning idag om inte man ställer upp på det. Det har hänt någonting på vägen. Och det här kommer bara att eskalera. Inom parentes så satt jag en dag och tittade på ett godmorgonprogram. Ni vet det här som är på lördagarna. Och då har de en panel som blir utfrågad. Har ni sett det där någon gång? Det brukar vara på TV4. Det här programmet så var det 3 stycken som blev utfrågade. Och så kom man in på teologins område. Och då säger den här panelen så här: vi ska driva Svenska kyrkan så långt vi någonsin kan. I varenda fråga så ska vi ska sätta blåslampan på ärkebiskopen. Och han ska få backa på fråga efter fråga. Alltså det var ett sånt hat emot Svenska kyrkan. Så jag tänkte, vad är det som håller på att hända för någonting? Och när de hade hållit på, vet du, att utgjuta sitt hat över Svenska kyrkan och präster och biskop och ärkebiskop, då plötsligt så bröt den som höll intervjun och så säger han så här: varför sätter ni inte blåslampan på katolska kyrkan? De har ju en ännu mörkare kvinnosyn än vad Svenska kyrkan har. Alltså där kan man ju inte bli präst i den katolska kyrkan. I den katolska kyrkan skulle det vara otänkbart att välsigna homosexuella par. Och i den katolska kyrkan skulle det vara omöjligt att viga homosexuella. Alltså varför går ni inte på dem som verkligen är mörka i det här landet? Då svarar kvinnan i panelen så här: nej, men det kan vi väl inte göra. Vi kan väl inte gå på katolska kyrkan? Ja, fråga intervjuaren, varför då? Nej, men katolska kyrkan tror ju att Bibeln är Guds ord. Så där kommer vi ingenstans. Jag vill bara säga det som ett komplement till katolikerna. De tror att Bibeln är Guds ord, vet du. Ja. Det håller på att hända någonting. I Markus 13. Så tar Jesus upp en liten annan sak av det som också kommer att hända. Och det är samma tal han har det. Markus 13. Så kommer det i den 5:e versen. Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Men så lyssnade Markus och så la han märke till att Jesus sa något mer. I den 22:e versen står det så här: falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. Alltså det är precis som att det här är liksom på andra sidan. Först så kommer Herren liksom med det här med villfarelse, liberal teologi, ifrågasättande. Och så är det på andra sidan, det är de här som ska profetera och göra tecken under. Och så säger Herren, men också där ska vi liksom vara på vår vakt. Att det ska uppträda människor, de ska ha en stark profetisk utrustning. Och det ska ske väldigt mycket omkring dem utav manifestationer. Men säger Herren, se till att inte de för dig vilse. Varför då? Ja, Herren vill att du ska bli bevarad. Han vill det. Så då är ju frågan, hur känner man igen det som är äkta ifrån det som inte är äkta? Hur känner man igen en falsk profetia i jämförelse med en som är levande och äkta? Och då är jag glad att Jesus och Bibeln har gett oss liksom, vad ska jag säga, en undervisning som gör att jag kan känna trygghet när en profetia. För det är viktigt att inte vi dödar den profetiska gåvan, utan att vi är öppna för att den får finnas med där. Paulus, han är så positiv till det profetiska. Han uppmanar oss att söka det profetiska. Och samtidigt så varnar han för de här överdrifterna. Och så kommer liksom slutklämmen i Thessalonikerbrevet. Men vad ni än gör, släck inte ut anden. Släck inte ut anden. Och den kan vi släcka ut genom att det finns överdrifter som inte är förankrade och äkta. Men det finns i Bibeln någonting väldigt bra när det gäller hur vi ska känna igen det som är äkta till skillnad från det som är falskt. Och det är att det verkar som att den heliga ande framförallt har två uppgifter. Och det ena är att han uppenbarar synd. Och det andra är att han uppenbarar Jesus. Det är de två viktigaste uppgifterna. Alltså när den heliga ande, han är närvarande, så liksom avslöjar synden. Inte sant? Jag har sagt hemma i Pingstkyrkan i Övik, när vi utbildar våra själavårdare och våra förebedjare och underbara människor. Men jag har sagt till dem så här, att ni behöver aldrig en enda gång säga i ett själavårdssamtal eller när vi ber för någon att Herren säger så. För skulle det inte vara Herren och vi säger det, kan vi ju skada någonting alldeles otroligt. Men den heliga ande, han överbevisar om synd. Om någon skulle komma till mig och säga så här, du KG, du var inne här på affären och så stal du för 50 kronor. Så skulle ingen människa kunna överbevisa mig om att jag har stulit för 50 kronor. Om så hela himlen rasade ner, så skulle de inte kunna göra det. Vet du varför? För jag har inte stulit för 50 kronor, inte för någonting annat heller. Inte sant? Den heliga ande, han är rätt på det. Och när jag sitter i samtal med människor, eller när vi, våra själavårdare gör det, våra förebedjare gör det, alltså man behöver bara viska och säga, du, jag får en tanke här. Det är en bild som kommer för mig. Säger den någonting? Och du vet, det är precis som när Natan kommer till David. Det liksom bara avslöjas alltihopa, vet du. Vi behöver inte dundra på någonting, men den heliga ande, han överbevisar om det som finns och det som jag bär på, kanske i hemlighet, som David säger, så länge jag teg. Förstår, vilket helvete att gå omkring och bära på någonting som bedrövar den heliga ande. Men så kommer den heliga andes ljus och han bara överbevisar. Och hans andra uppgift är att han ska uppenbara Kristus. Jag ber att Gud ska komma med en uppenbarelsens ande till er så att ni lär känna Kristus, säger Paulus i sitt brev, bönebrev i Efesierbrevet, första kapitlet. Och det är där vi känner liksom igen den heliga ande. När den heliga ande gör en person stor och märkvärdig, då är det med största sannolikhet mer kött än ande. Så fort en människa blir uppblåst och blir märkvärdig, då är det mer kött än ande. Men där anden är närvarande, där blir alltid Kristus stor. Och så redskapet blir ingenting, för vi är bara ett lerkärl. Så vi känner igen den heliga anden. När Kristus blir stor, eller när synden avslöjas, Då är Guds ande närvarande och vi är trygga i den miljön, även om det avslöjar saker och ting som vi inte hade trott skulle upptäckas. Får jag ta en sak till? Det var väl vad tiden går fort i Bollstabruk. Men jag har ju gett en hemläxa. Vi måste ta den också, vänner. Har ni läst den? Nej, bra. Ni skulle läsa Jesaja 19. Vi ska gå till Lukas, det 21 kapitlet. Lukas, det 21 kapitlet. Det är återigen den här frågan. När ska du komma tillbaka, Herre? 21 kapitlet, 7 vers. Vad blir tecknet på att det står för dörren? Och han svarade, se till att ni inte blir vilseledda. Men så kommer det i 25 versen. Tecken ska visa sig i solen, månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Jag stannar där så länge. Det är som jag sa här om kvällen, att det här med Guds riket, det är inte bara detta att det handlar om frid och rättfärdighet, utan det finns också en politisk dimension i det hela. Och det finns en ekonomisk dimension. Det var den Nebukadnessar han såg i Gamla testamentet, många hundra år innan Jesus föddes. Han såg att det var en sten som lyfte, som släpptes från himlen och kastades hit ner på jorden. Och här anknyter Jesus till att det ska bli en politisk oro. Och nu vill jag bara fästa dina ögon på, var är centrum, epicentrum utav det här? Vad är det vi ska sätta ögonen på för någonting? Vi ska gå till Uppenbarelsebokens 13 kapitel. Uppenbarelsebokens 13 kapitel. Det är Johannes som är ute på Patmos och han ser in i framtiden och han får se vad som ska hända i samband med Herrens dag. Och så står det i det första verset. Jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Det hade fötter som en björn. Och det hade gap som ett lejon. Vi stannar där. När Johannes säger det här, då har han geografiskt talat om var epicentrum finns för det som ska ske när Jesus kommer igen. Och han har lagt fast det med 3 stycken djur. Nämligen leoparden, björnen och lejonet. För dig som kan Bibeln så går tankarna tillbaka igen i Gamla testamentet. Och det är återigen den lille Daniel som ger oss liksom, vad är det här för någonting? Och då säger Daniel så här. De där 3 djuren i Daniels 7 kapitel, det är 3 riken. Det första riket, det är lejonet. Vad är lejonet? Jo, säger Daniel, det är Babylonien. Eller nuvarande Irak. Det andra djuret är en björn. Vad är björnen? Jo, björnen är enligt Bibeln det medienpersiska riket. Eller nuvarande Iran. Och så är det pantern. Vad är pantern? Jo, enligt Bibeln så är det grekisk-ottomanska riket med Alexander den store. Som la under sig Grekland, Turkiet, Libanon, Syrien, Israel, Jordanien. Och så tog han hela norra Afrika, Egypten, Libyen, Tunisien. Och sen drog han bortåt mot Indien. Det är pantern. Och nu säger Bibeln så här, att inom detta område ska antikrist stiga fram. Och därför ska man ha ögonen lite grann på vad är det som händer inom det här området. Därför det är intressant. Vad som händer i Amerika, det kan du glömma. Och vad som händer i England, det kan du glömma. Och vad som händer i Europa, det är inte heller intressant. Men det som är intressant är de här 3 djuren. Därför att ur detta ska antikrist stiga fram. Det är alltså ett begränsat geografiskt område. Och jag tror alltså inte att det är en tillfällighet att denna veckan så är det ett av de här länderna som reagerar mot Israel på ett kraftfullt sätt, nämligen Turkiet. Jag tror inte det är en tillfällighet. Alltså när de kallar hem ambassadören från Israel och bryter förbindelserna med Israel, då ska vi vara observanta på det. Jag tror inte det är en tillfällighet om upploppen i Syrien. Jag tror alltså inte det är en tillfällighet. Och jag tror heller inte att revolten i Egypten, Libyen och Tunisien var tillfälligheter. För de länderna ligger liksom inom det här området, det geografiska området. Och inom det här området, och nu ska jag komma till läxan i Jesaja 19. Så jag inte glömmer den och får höra på telefonen, jag är halvvägs hemma. Det står nämligen så här i Jesaja 19, att i samband med att Messias kommer tillbaka, när han ställer sina fötter på Oljeberget, alltså på den dagen står det, 24 versen, alltså hela kapitlet är fyllt utav profetior. Men i den 24 versen, på den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Och Herren Sebaot ska välsigna dem och säga, välsignad vare Egypten mitt folk, och Assyrien mina händers verk, och Israel min arvedel. Jag bara ber att lägga märke till att i de krig som har funnits sedan 1948 så är det Egypten i söder och Syrien i norr som har liksom varit motorerna i det där. Egypten, de har varit arkitekterna till det, och Syrien, de har varit finansiärerna i alla krig. Och då säger Herren genom Jesaja, när Messias kommer tillbaka, alltså i samband med att Messias kommer tillbaka, då ska Israel ha fred med Egypten. Och det vet vi, inom en 10-årsperiod. Idag har de fred med Egypten. Och så ska de ha fred med Syrien. Alltså gamle president Assad, han svor på att till vilket pris som helst så ska jag utplåna Israel. Men så får han cancer, blir sjuk, dör, och så plockar han hem karabben ifrån London, utbildad i väst, Bashar. Och Bashar, han har bestämt sig för att till vilket pris som helst så ska Syrien ha fred med Israel. Och den freden ska vara bra för Israel och den ska vara bra för Syrien. Och där sitter man idag. Och då tycker jag det är lite spännande nu att få vara med och lyssna lite grann. Till frågan är, kommer fredsförhållandet mellan Egypten och Israel att hålla? I Egypten har vi två starka grupper. Den ena gruppen är det muslimska brödraskapet som har sin vagga i Egypten. De säger så här, den freden ska rivas upp. Men vi har också en kristen grupp i Egypten, och det är kopterna, med biskop Thomas i ledningen. Han bor i Kairo. Han samlar folk till bibelstudion varje torsdagkväll, på tal om man kan samla folk. Han samlar mellan 10-20 000 varje torsdagkväll och undervisar i Guds ordet. En from, gudfruktig man som har fått lida mycket. Vet. Och min bön det är, Herre, är det möjligt att de där kopterna som har fått lida så fruktansvärt mycket, att du skulle kunna använda dem för att behålla freden med Israel? Är det möjligt? Så jag ber till Gud för biskop Thomas. Jag ber för kopterna nere i Egypten. De är mellan 7 och 9 miljoner i ett muslimskt land. Och uppe i Syrien, så vi lägger inga politiska värderingar vad som händer med president Bashar, men jag ber till Gud för honom. För jag tänkte, om han blir bortkastad, om det blir, då kommer generalerna tillbaka, och de är formade av pappan, och då ska man utplåna Israel. Men Bashar, han har bestämt sig för, vi ska ha fred med Israel, den ska bli bra för Israel och den ska vara bra för Syrien. Och det är vad Herren säger i Jesaja 19. Jag vet inte om vi är där framme idag, Men varifall så ska de ha fred. De här tre länderna ska ha fred med varandra. Och det är just inom detta område som upploppen nu sker i Afrika. Det är inte nere i Kongo, det är inte i Tanzania, det är inte i Sydafrika, utan det är inom detta begränsade geografiska område, om vilket Herren säger, håll ögonen på det här, för att där kommer att ligga ett epicentrum. Ja, så står det inte i Bibeln, det är mitt ord. Men där kommer det att ske. När sjökan stiger fram, som ska få sin makt utav antikrist, då kommer hon att kännetecknas utav vissa saker. Det är också märkligt alltså att när antikrist stiger fram, då är han en politisk ledare. Men som sin närmaste medarbetare, sin innerligaste medarbetare, ska antikrist inte ha en politiker och inte någon ekonom, utan han ska ha en religion eller en religiös ledare. Så att inom det här området ska det finnas en politik och det ska finnas en religion. Och de två ska vara så intima med varandra att det ena kan inte fungera utan det andra. Sjökan ska rida på vilddjuret. Och därmed så legitimerar hon det politiska systemet. Och det politiska systemet, säger Johannes i Uppenbarelseboken, ger sin kraft och sin makt till sjökan. Så kan du själv fundera lite grann på och dra konsekvenser ut. Vad är det som händer i det här området? Vad är det som håller på att hända? För så lär Bibeln, det är inte mina ord, men så lär Bibeln. Och jag tror att Bibeln kommer att gå i fullbordan. Gud, han slår vakt om sitt eget ord. Får vi gå till Uppenbarelsebokens 17 kapitel, för jag tycker det är så roligt att läsa det. Uppenbarelsebokens 17 kapitlet. Och där talas det då är antikrist, han har trätt fram. Sjökan, hon är i funktion i det här intima samarbetet. Och man kan tro att det är bara djävulskap på jorden nu. Men så här står det i Uppenbarelsebokens 17 kapitel, 17 versen. Gud har ingett dem, det vill säga antikrist och sjökan. Gud har ingett dem tanken att utföra Guds plan och handla i en och samma avsikt och ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst till dess Guds ord går i uppfyllelse. Jag tycker det här är så bra. Alltså vi kan tycka att det blir mörkt och det blir besvärligt så här, men du förstår, Satan, han är så begränsad, så han kommer bara tvingas att förverkliga Guds plan. Jag vill du ska ha med det här så inte vi grips av oro eller så. Du, han är besegrad, han är krossad. Och även om man hittar på saker och ting, så kommer han att bara se till att Guds plan går i verkställighet. Idag så är Israel omslutet utav de här länderna. Och på tisdag. Nu ska jag skicka med ett bönämne, för det är lite angeläget. På tisdag samlas utrikesministrarna i EU. Och då ska de bearbeta och lägga fram förslaget till hur man ska kunna dela Israel och göra två stater utav en. Det är på tisdag. Alltså, vi lever i en spännande tid, tycker jag. Vi är med liksom på den stora arenan. Så be till Gud för på tisdag. Jag läste innan jag åkte hit här idag, så jag brukar bara liksom skvabba över vissa tidningar. Då hittade jag en stor insändare utav Björklund och Olsson, folkpartister. De har skrivit en stor artikel där de vädjar till hela världssamfundet att ta sig i akt och försöka klyva Israel. Därför det är ingen lösning. Det finns ingen fredsplan, det finns inga fredsförhandlingar. Det finns ingenting utav det här. Och att bara klyva Israel och göra två stater utav dem, det kommer bara göra det hela mycket, mycket, mycket värre. Jag är glad att vi har sådana politiker i Sverige som har liksom en klar syn. Det handlar inte om att förtrycka araberna eller på något sätt, eller muslimerna på något sätt. Men det handlar också om att vara sakliga och ärliga i det här. Så länge som Hamas på Gazaremsan håller fast vid att vår enda syfte, paragraf nummer 1, är att vi ska utplåna Israel. Då kan man inte bara dela Israel i två läger och säga nu får ni halva Israel också. Det hände någonting fruktansvärt i Norge för några veckor sedan. När den här mannen sprängde bomben inne vid huvudadministrationen. Och sen tog sig ut till Utöja och sköt ihjäl. Djävulskt fruktansvärt oförståeligt och allt. Men när man debatterade det här, för det har ju varit väldigt mycket debatter omkring det här, va? Då kom det upp en fråga i en sån här debatt som landade och fastnade hos mig. När det gäller den här mannen som sköt ihjäl och ställde till. Och så frågade man så här. Finns det motiv till hans handlande som vi inte känner till? Det var frågan. Finns det motiv till hans handlande som vi inte känner till? Jag vet inte. Men på något sätt så landade den frågan i samband med att nu man ska samlas för att dela Israel i två den här veckan. Och jag vet inte om det finns kopplingar i det, men mina egna tankar gick på det. För vi har två statsmän nämligen som driver den här frågan starkare än några andra i hela världen. Och den ena är Obama och den andra är Norges statsminister. De två potentaterna, de är i bräschen för att under september månad 2011 så ska Israel delas i två länder. Och jag säger inte att det finns en koppling mellan detta fruktansvärda som hände och vad heter han svart?
Stoltenberg.
Jag säger inte att det finns en koppling, men så mycket kan vi få säga att den som förbannar Israel går miste om ett gudomligt beskydd. Så långt kan vi få säga. Alltså man rör inte vid Israel ostraffat. För Herren säger genom Zakaria, den som rör vid er, han rör vid min ögonsten. Jag säger inte att det finns en koppling i det, men så mycket kan vi få säga som gamle statsminister Erlander, Tage Erlander, sa att det är viktigt för Sverige att vi har en god inställning till Israel. Och det är framför allt gott för Sverige. För han hade lärt sig hemma i missionshuset i Värmland. Man gör inte vad som helst med det här folket. Och man gör det inte ostraffat. Därför ville Tage Erlander. Vi ska vara med och välsigna det här folket. Vi ska hjälpa dem. Sen blev han ersatt av en annan statsminister och det bytte så här. Och så fick vi en helt annan attityd till Israel. Och det kan vi väl ändå få säga om statsminister Göran Persson. Han försökte att återinföra Tage Erlanders anda när det gäller Sveriges politiska syn på det här lilla folket nere i Israel. Han fick ohyggligt med stryk för det, men han försökte. Det ska sägas som en eloge till honom. Gud har gett oss det här. Och det viktigaste nu förstår du är att du och jag vi är beredda när Jesus kommer. När han ska lyfta sin församling hemmet. Och när vi för alltid ska få vara hos Herren. Ska vi be tillsammans. Herre, jag ber dig att du låter det finnas en så stark ande i våra församlingar. Att inte vi blir bedragna. Varken utav villolärare eller övertoner. Utan jag ber att vi är bevarat. Din heliga ande avslöjar våra synder, Herre. Och framförallt uppenbara Kristus för oss. Och så vill vi vara med, Herre, och be för det här lilla folket där nere i Mellanöstern. Och idag, Herre, jag vill lyfta upp EUs utrikesminister som nu ska samlas på tisdag, Herre. Herre, jag vet inte hur de tänker. Men Herre, vi ber dig om ett beskydd. För ditt egendomsfolk, Herre. Vi ber om en vishet när det är i Bryssel, Herre. Vi ber att du kommer till dem med din heliga ande, Herre. Och vi ber för det här bönenätverket som finns på plats i Bryssel, Herre. Bara för att be att din vilja ska ske med dem, Herre. För vi ber dig för dem. Du kunde använda Nebukadnessar som inte ville ha med dig att göra. Men du kunde göra honom till din medarbetare. Och nu ber vi, Herre, för dem där nere som ska fatta de här viktiga besluten, Herre. Och vi ber dig för Norges statsminister. Vi ber dig för Amerikas president, Herre. Vi ber, låt dem, Herre, få ett andens ljus, Jesus.